Hej, Hasse Brontén heter jag och det är dags för ytterligare ett avsnitt av podden Snutsnack. Vi håller oss kvar i regionen Skåne. Hans i förra avsnittet jobbade ju i Helsingborg och dagens gäst Sissi har jobbat i Skåne i Ängelholm. Hon har slutat och ni kommer få höra lite kring varför det blev så. Smitt in på Facebook, gilla Snutsnack där. Följ gärna mig på sociala medier under mitt namn Hasse Brontén. Nu, oavsett om det är i Skåne eller högst upp i norr eller någon annanstans i världen. Var försiktig där ute och ha en riktigt trevlig lyssning.
1310, kom. 1310, Odengatan kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Slut. Bra, klart slut.
Varmt välkommen till Snutsnack, Sissi.
Tack.
Det finns ju olika sätt att hitta gäster till sin podd. Och i fredags för knappt en vecka sedan så var jag i Ängelholm på deras näringslivsgala.
Ja.
Och där var du också.
Ja.
Och sen av en händelse så började vi prata och visade sig att du har jobbat som polis.
Precis, det har jag gjort.
Mm. Men det gör du inte längre.
Nej, jag gör ju inte det.
Nu, vi pratade lite om polisarbete och sådär. Jag är också lite nyfiken på varför man inte jobbar som polis. Men det kan vi väl komma till. Mm. Men hur kommer det sig överhuvudtaget att du började jobba som polis?
Ja, det är ju min mammas förtjänst eller fel. Eller vad man ska säga. Hon... Alltså jag har väl alltid varit en tjej som haft rätt så mycket skinn på näsan och sagt vad jag tycker och är inte rädd för att, eller orädd för att ta konflikter och sådär. Så att hon sa att då var jag kanske 19 och jag jobbade som butikschef i Danmark. Mm. Så tyckte mamma att jag skulle utbilda mig till någonting. Och då så säger hon att ska du inte söka till polisen? Det lät spännande tycker jag. Och absolut, jo, men det skulle nog passa mig. Liksom. Och jag trivdes ganska bra med mitt jobb i Danmark. Och tänkte att jo, men jag kommer ändå behöva söka några gånger. Men det, jag kom in på första sökningen.
Mm. Och när var det här då?
Detta är ju 2008.
Okej, okay. Så kom in direkt där då.
Mm.
Hade du någon erfarenhet av polis? Hade du poliser i släkten eller kände du några som jobbade som polis? Hade du några inputs liksom kring hur det var att jobba som polis?
Nej, ingenting. Helt grön. Inga inputs alls. Jag läste väl lite om vad som skulle ingå i utbildningen. Och men man vet ju ändå ungefär vad polisyrket innebär. Men nej, jag var inte jätteinsatt. Jag var... Nej.
Vilken polisutbildning, vilken skola gick du? Var gick du någonstans?
Växjö.
I Växjö.
Mm.
Hur var det då att komma till den här polisutbildningen?
Fantastiskt roligt. Jag hade en grymt skön klass och det var ju grym gemenskap. Och det är ju den tiden i livet där man tycker att det är väldigt kul att plugga och det är kul med festerna. Och själva polisutbildningen är ju väldigt varierad med skarpa case och man gör mycket fysiskt och sen så är det ju plugga och så också. Och den kombinationen tyckte jag var väldigt rolig. Mm. Så det var en jättekul tid.
Jag vet, i och med att vi har pratat lite här innan så vet jag att du idrottade ganska mycket innan. Vad var det du idrottade med?
Jag testade väl egentligen allt möjligt från när jag var liten och fram till högstadiet. Men då valde jag friidrotten som min främsta sport. Så det tränade jag ganska hårt.
Vad blev det för gren då inom?
400 meter.
Egentligen, jag tänkte bara spontant, gud vad jobbigt. Men det kanske är den bästa grenen för en polis egentligen.
Ja, jag har ju sprungit fast väldigt många.
Har du gjort det?
Nej. Det hade kunnat komma. Ja. Nej, ja, men det är väl om man ska köra löpning så är det ju korta löp.
Eller hur? Men så då, det blev aldrig så att du sprang i kapp någon tjuv eller någonting?
Jo, absolut några.
Men jag tycker 400, det är en sån där jobbig distans. Du sa innan här att 800 är ännu jobbigare, men det är okej, man är ute lite längre på banan, men man måste ju liksom maxa på 400 där, va?
Alltså det är väldigt många som säger det, och det är den jobbigaste. Nej, jag tycker 800, för då är du ute längre. Och 400 kan du ju bara, det är också lite strategi, men det är ju, nej, 800 är definitivt jobbigt, och ännu längre. Mm. Alltså jag tyckte att det var en perfekt gren.
Okay. Så då, hur var fysen då när du kom till polisskolan då? Var den i paritet med hur du låg själv med din fys liksom?
Alltså man kunde väl lägga den lite som man ville, men den vi gjorde gemensamt var ju piece of cake. Det var, nej, just de testerna var ju inga problem rent fysiskt. Sen när man lägger på de här stresspåslagen och sådär, det var ju då det blev utmanande. Men fysen ligger på en bra nivå, tycker jag. Definitivt. Sen så tror jag att jag hade en klass som ändå var ganska aktiv och som var mycket på gymmet, så det blev ju ganska hurtigt att man träffades där och man körde tillsammans.
Just det. Men man behöver egentligen inte vara något, jag menar, för de som lyssnar och kanske vill söka, så behöver man inte vara supervältränad, utan man måste väl vara kanske average eller lite above average för att klara sig igenom liksom fysen.
Ja, jo, men precis. Alltså någon grundtränad. För sen handlar det ju mycket om tekniker och man jobbar tillsammans i par, att man lär sig hur man... Det är ju inte så ofta du går in och mäter styrka själv med någon. I alla fall inte som tjej, för det skulle jag inte kunna göra riktigt ändå. Nej. Oavsett hur mycket jag tränar, utan det är mycket teknik det handlar om.
Och heller inte om man tänker liksom någon form av så här en mot en, så är det ju nästan omöjligt, alltså, även om man är en stark man, att enligt Rikspolisstyrelsens anvisningar liksom lägga ner någon som är helt rabiat, det är ju nästan helt omöjligt, alltså, om man inte är väldigt, väldigt duktig på någon form av självförsvar och tekniker och sådär.
Nej, men precis, och som tjej så hittar man ju andra sätt då, så att just det här med att mäta styrka, det blir det ju sällan, utan mer annat. Sen är det ju så att man har ju andra hjälpmedel att ta till om man hamnar i de situationerna. Mm. Men framförallt så är det väl utmaningen att jobba under press. Det var väl det, den fysdelen som man fick jobba mycket med.
För det är någonting annat som kickar igång där, menar du? Alltså, vi ser att man har fysiken, man är stark, man är snabb och man har kondition och sådär. Men när man drar igång ett stresspåslag så händer andra grejer i huvudet.
Ja, men precis. Om man ska sätta på handfängsel till exempel, så vet jag att men i situationer sen när man väl kom ut så kunde det stresspåslaget, att man kände att man hade puls, man kanske hade varit i en fysisk situation. Och då var det liksom den här finmotoriken försvinner ju lite grann. Så då är det väldigt bra att ha övat på den mycket på polishögskolan. För det är ju annat när du kommer ut sen.
Precis, och det kanske kan verka... Ibland när man övar saker, man gör det så många gånger. Men sen ibland så kanske man förstår att det var bra att jag gjorde det många gånger förut. För nu har jag lärt mig att göra det även när jag är lite stressad kanske.
Sen var det ju vissa saker som var lite söta som man höll på att traggla länge på polishögskolan, som gåshals till exempel, om man skulle vrida åt höger och lite, sen lite kvarts åt vänster, och du vet. Och det blir ju inte riktigt så när man kommer ut i skarpa situationer att man kör vi gåshalsen på det sättet. Men,
och för er lyssnare som inte förstår vad den här gåshalsen är, så är det liksom man ska trycka ner handen liksom när man har i någon form av grepp, så att det gör liksom smärta där, och så får man då.
Och sen ska man vrida på ett visst varv.
Ja, det blir väldigt så här teoretiskt där, och det funkar ju på snälla klasskamrater som vet var man ska hamna liksom.
Ja, och i början när man kom ut och man skulle göra det här skarpt, då man hängde ju på, jag vet, riktiga sådana bodybuilder-killar som bara hade satt handen i en så fastlåst position. Där hängde man och försökte verkligen applicera det man hade lärt sig. Ja, Man insåg snabbt att denna funkar inte för mig.
Nej, precis. Och alla som har varit i slagsmål med någon, något syskon någon gång vet att de här greppen kan vara lite svåra. Man får ta till egna knep. Jaha, men vad kul då. Då hade du en rolig skoltid där.
Mm, jättekul.
Hade du någon liksom målbild då? Jag menar, ni pluggade ju olika saker. Man lär sig om att hålla förhör och man går på och patrullerar och så vidare. Och så här, hade du någon målbild av vad du skulle vilja göra i framtiden inom polisen?
Nej, inte så. Ja, men man hade tittat ändå på lite serier och sådär. Så någon lösa mord polis ville jag nog bli. Mm. Men som sagt, jag var väldigt ung och väldigt grön. Jag levde nog ganska mycket där och då.
Men när du säger att du var grön då, vad menar du då att du var grön?
Alltså, jag var inte så världsvan. Jag kommer från en väldigt trygga familjeförhållanden. Vi har inte bråkat hemma. Alltså, jag har inte...
Du har inte haft några brorsor att brottas med?
Nej, alltså de har varit så snälla.
Hade du varit i något slagsmål innan du?
Nej, har jag inte det. Nej, men så att jag och sen också, så jag kan inte komma ihåg att jag varit på någon fest där det har varit droger. Jag har liksom inte mötts av så mycket, så många situationer eller hotfulla situationer eller. Nej, så att jag hade ju liksom inte så stor koll på. Nej. Vad det skulle innebära att vara
jobbad som polis. Fast det är väl ändå, inte det ganska normalt att många som läser på polis, att man inte har varit på fest. Ja, klart, det kan ha dykt upp lite droger någon gång utan att man har vetat om det, men att man kanske inte är så ute och drogar jättemycket.
Nej, men man visste ju inte vad man skulle kolla efter heller. Men jag hade i alla fall inga i min nära bekantskapskrets som sysslade med sånt eller som slogs eller sånt. Så att det har varit väldigt... skyddat. Och jag körde med, eller jag gick upp, körde min idrott liksom och ja.
Men hur var de här tankarna då? För jag tänker att om man då känner som du kände så här, men jag var ung, jag var grön, jag hade inte liksom varit utsatt för någonting av det här, liksom inte ens varit i ett slagsmål innan och så här, hur tänkte du på det då liksom? För det tänker man väl ändå att det här kommer jag att vara med om. Det är nästan oundvikligt att jag kommer hamna i någon form av kanske handgemäng. Kanske då man pratar om eller pepparspray CS där, va? Eller eventuellt avfyra mitt vapen och sådana saker. Vad tänkte du kring de grejerna? För det är ett ganska stort hopp då.
Jag tror att jag hade en ganska naiv bild av, eftersom jag inte har haft känslan innan, eftersom jag inte har mötts av det, så är det ju klart att jag förstod att jag kommer hamna i de här situationerna. Men jag tänkte nog att det kommer jag klara av bra och det är liksom... Det tror inte jag kommer bekomma mig så mycket känslomässigt. Alltså det är inte förrän du möts av det på riktigt som man inser. Men jag hade nog... Men jag trodde... Jag vet inte riktigt hur tankarna gick, men jag såg inget motstånd i det. Eller att jag trodde nog att men det passar mig med polisyrket.
När möttes du första gången av den här känslan då? Du sa så här, det här kommer nog inte bekomma mig, jag kommer kanske inte bli så påverkad. När var första gången du mötte den känslan då, att oj, här kom det någonting som verkligen påverkade mig? När kom den första känslan?
När jag möttes av verkligheten första gången. Och den kom ju ganska snabbt på polishögskolan, för vi hade någonting som kallas för SAU. Mm. Och vad det står för, det har jag inte riktigt...
Men det är någon form av praktik?
Ja, en praktik, precis. Man fick 2 veckor, tror jag, första året som man skulle ut på. Och då skulle jag på praktik i Lund. Och Valborg. Valborg i Lund är väldigt festligt. Det är mycket folk ute på stan och det dricks ganska så mycket.
Förlåt, nu avbröt jag dig. Men då kommer man ut och jobbar som polis då? Eller åker man med... Jag har själv aldrig varit på den här praktiken, men du kommer till polisen i Lund. Hej, jag går på... inte bara att man kommer in en dag, men du ska gå på den här praktiken i 2 veckor då. Åker du med i uniform eller är du civil? Eller hur funkar det?
Ja, men precis. Det är i uniform. Så bara den känslan att få ta på sig uniformen första gången skarpt, den var ju fantastisk. Liksom. Mm. Och då skulle vi få följa med en person och en grupp i tjänst, i yttre tjänst. Sen får man ju liksom sitta i baksätet och hålla sig i bakgrunden. Men annars så har du ju liksom din uniform. Och jag var ju supertaggad och superspänd, och det var ju också väldigt roligt att få jobba på Valborg, för det hände mycket, det är mycket folk på stan och fantastiskt att få ta på sig det här bältet som man har maxat med prylar, du vet. Kompisarna på polishögskolan bara, det här måste man ha, det här måste man ha. Så det var ju supermaxat med grejer, och pikétröjan hade liksom pressväck, den var ju helt ny från, från lådan. Och så började man med en utsättning som är som ett förmöte där man pratar dels patrullerna som har varit eller har jobbat tidigare på dagen, berättar om kanske saker som man behöver veta när vi går på vårt pass och så. Ja, när man drar vad som kommer hända framåt. Och då rycks vi från den utsättningen då, och får liksom att ni måste ta, idag har hänt en olycka på Storgatan i Lund. Mm. Så vi springer därifrån och jag hör egentligen inte riktigt vad som sägs på radion, för du vet, man hade ju inte lärt sig att hålla koll på vad den skulle vara. Liksom. Jag bara kände att puls, sprang ut, satt mig i baksätet och vi liksom blåljus ner till Storgatan i Lund. Pulsen var ju skyhög och jag var, alltså adrenalinet var ju, jag bara yes, blåljus, kul. Och förstod inte alls vad vi skulle åka på. Och kommer fram till platsen. Och det som har hänt är ju då att två fulla, glada, unga killar har gått från Stadsparken i Lund, där det ofta är väldigt festligt. Det är där allting händer och det är mycket folk och det är fylla och trevligheter. Mm. Och de går fulla och glada upp för Storgatan, och från andra hållet så kommer det en tjej. Och de går och puttar lite på varandra, och den ena kommer på idén att han ska putta på sin kompis så att han hamnar på den här tjejen som de möter. Och detta gör han, och hon glider ut i gatan. Och där kommer det en buss med glada ungdomar från Spikens gymnasieskola och kör över henne.
Oj. Mm. Och hon avlider eller?
Ja. Hon är död när vi kommer dit. Det är en annan patrull som har anlänt först. Men vi kommer dit och jag får hålla en filt för att täcka då, skyla så att inte förbipasserande ser henne.
Okej. Var hon väldigt illa skadad, den här tjejen?
Väldigt illa skadad. Det var ingen tvekan om att hon hade avlidit direkt.
Okej.
Och det var ju också... Man hade varit på bårhus och så med på polishögskolan, men detta var ju något helt annat. Och när du står och får den uppgiften som jag fick, att stå och hålla filten, så hinner du tänka ganska mycket, du hinner titta ganska mycket. Och, alltså jag vet att mina ben darrade jättemycket. Okay. Så det var ju, och då tänkte jag nog, shit, alltså, vad har jag gett mig in på.
Kände du så lite?
Ja, jo, men just där och då gjorde jag nog det. Att jag, den här glada känslan som jag hade när jag åkte på ärendet och adrenalinet, det är liksom... det blev väldigt verkligt, men samtidigt också kanske bra för mig att inse att det är det här jag ska jobba med sen.
Vad tänkte du sen när du åkte hem från det här passet och sådär då?
Jag hade nog rätt så svårt att ta in vad jag hade sett, och jag hade nog rätt så svårt att ta in hela alltet. Men absolut skakig och absolut
väldigt tragiskt, väldigt tragisk händelse.
Extremt tragiskt, och det här var ju liksom inga kriminella killar, utan det var ju en dum grej på fyllan som de gjorde, som förstörde deras liv och hennes liv och många andras liv. Så det var ju väldigt extremt tragiskt.
Ja. Som livet kan vara ibland.
Mm.
Mm. Men du pluggar vidare och sen så blir du färdig polisassistent.
Ja, precis. Och börjar jobba i Ängelholm i yttre tjänst.
Ja. Och det är där i krokarna du är uppvuxen också?
Lund.
Okej, Lund,
ja, är det mest. Så det ligger lite mer söder över.
Ja, det gör det. Mm.
Så det är inte mina hemtrakter egentligen.
Ah, okay.
Utan det blev att jag flyttade dit.
Så du stötte inte bara på massa kompisar från skolan? Och sådär?
Nej, inga alls faktiskt.
Uh-huh.
Nej. Eller skolan, polishögskolan?
Nej, jag tänkte mer grundskolan.
Nej,
och sådär,
inga, men... alls, inga alls. Uh-huh. Nej, så jag har ju liksom inte koll på gängen eller koll på folket som bor i stan. Utan jag kommer ju dit först när jag börjar jobba där.
Mm. Hur var det då? Hur blev du mottagen som ny polis liksom i Ängelholm då?
Men bra. Alltså det var ju en väldigt familjär stämning på en, i en liten stad som Ängelholm är, så blir man ju tajt gäng där. Så men absolut bra.
Var ni flera eller var du själv som kom ut då, från den kullen?
Vi var fler.
Mm.
Alltså jag tror att vi var 3 stycken eller så som hamnade i Ängelholm. 3 eller 4. Ja.
Mm.
Så, och vi var ju många från skolan som kom till nordvästra Skåne. Så att vi var ett gott gäng aspiranter som började.
Mm, just det. Men då var ni inte aspiranter va? Eller när blir man inte polis? Är ni inte examinerade då? Eller är ni...
Ja just det. Ja, men aspiranten gjorde jag i Bjuv och sen när jag blev färdig så var det Ängelholm.
Just det. Ja. Och då var du liksom färdig polis. Liksom.
Precis.
Känner man sig färdig när man är ute sådär? Och kommer ut?
Ja, man känner sig ganska grön när man kommer och det får man ju veta. Man får ju veta sin plats.
Ja. Är det så att man att det finns någon form av hierarki liksom, att man vet att man är yngst i tjänst och sådär, eller?
Ja, jo men så är det ju också, alltså det är ju lite, som polis kan du ju plugga mycket, men det är ju inte först du kommer ut som och får erfarenheten som du heller, alltså
Ja, men precis, du menar att man måste jobba för att liksom...
Få sin erfarenhet, precis.
Just det.
Och det blir man ju varse om, men sen så finns det en struktur inom polisen och lite den här, det här dolda, som man, den här dolda hierarkin eller som man,
just det.
Man känner av.
Men den känner jag igen också när jag började. Det var ganska tydligt när jag kom ut ny... kom ju på Norrmalmspolisen här i Stockholm och då var man ju lite het på gröten och ville ut och slita och dra och liksom känna sig som en sheriff i stan liksom. Och då fick man ofta höra, de sa i alla fall här och sa, kallar de oss för rävjävlar då. Räv är ju då så här, dra in svansen rävjävel, det dammar. Alltså vi stod och liksom bara som en räv som bara svansen gick och spann och bara lugna ner och sätter liksom så där. Och jag kände också att det var ganska tråkigt. Det var ganska tråkig attityd. Här kom det ju ganska nya poliser som verkligen ville slita och dra och göra rätt för sig. Men då började jag säga, ta lugna ner nu, liksom rävar. Det är lite det du menar, eller? Lite den känslan, eller?
Ja, jo, men så var det.
För där kände man också hierarkin. Okej, vi är rävar, vi är längst ner. Som räv var man liksom längst ner.
Ja, men man kunde väl inte komma med några nya idéer direkt. Och det var väl väldigt mycket så att det har vi aldrig gjort här.
Nej, precis. Ja.
Så att så jobbar vi inte. Och så var det väl också att man överarbetade saker. Att man, för man var ju så himla taggad.
Mm.
Och det kan man väl till en viss del förstå i efterhand. Att det slutade man ju också med lite efterhand. Att man visste vad som funkade, man visste vad som inte funkade. Mm. Men... ja, men definitivt så att man fick lugna sig lite och fick väl liksom kanske lite skituppgifterna i början.
Mm. Jag vet också att man kallades för MUP då. Vi åkte MUP-buss till exempel och MUP då stod det för mindre utbildad polis.
Ja, nej, det har jag faktiskt inte blivit kallad för. Nej, men alltså Ängelholm, okay. Det var ju ändå... Man fick ju åka med de här gamla rävarna som har åkt alltid, som alltid jobbat i yttre tjänst. Det var ju ändå, tycker jag, fantastisk erfarenhet att ta del av. Det kunde jag ju se som fördel i lilla Ängelholm jämfört med kanske i Helsingborg som är en större stad där man ganska snabbt går i inre tjänst istället för att vara kvar i yttre tjänst. Så då är det ju väldigt ung kompetens i yttre tjänst och att få ta del av den här kompetensen där folk har jobbat i yttre tjänst i så många år. den är ovärderlig. Mm. Nej, men sen är de kanske inte lika pigga i ärendena då. De duckar kanske lite mer, nu ska jag inte säga alla, men det fanns väl ändå några som kanske, de gjorde kanske inte mer än vad man behövde. Så det var ju både bra och dåligt, men framförallt fint att man fick den kompetensen tidigt.
Har du varit med om den här känslan när man sitter och är liksom ganska ny som polis och så går det ut ett jobb på radion och sen så tar inte den personen jobbet?
Ja.
Och man sitter bara, men tar jobbet, och man sitter kanske och kör själv, man vill ju bara åka på ett jobb, och så sitter de och väntar på att någon annan ska ta jobbet. Mm. Fast man har lust att liksom bara ta radion själv fast man kör, men det får man inte göra liksom. Mm. Och så tar de den inte, man bara, men jag vill ju jobba liksom. Har du känt den?
Det är pinpointade, verkligen.
För det är väl lite så när man är ny liksom, man vill ju verkligen ta varenda jobb.
Absolut, och man vill ju helst vara där innan de går ut med det på radion.
Exakt.
Och tyvärr så gick det ju för många ganska snabbt från att man kom som ny och hungrig till att man då föll in i det här lite trötta, lite arbetsskygga.
Ja, det finns, jag tror jag har gjort någon forskning av det av en polis, hur snabbt det faktiskt går innan man liksom kommer in i det här lite mer lugnt.
Stefan Holgersson.
Ja, just det. Det heter han. Ja. Honom måste jag ha med i podden också. Jätteintressant.
Och det är det ju, för vi läste om honom på skolan och då tänkte man, nej, det kan ju inte stämma. Det kommer ju jag aldrig bli i alla fall. Nej. Och sen förstod man det, och det var väl faktiskt också det som hände lite för mig sen.
Lite lunken.
Ja, precis. Alltså man blev inte sitt bästa jag, utan man tilläts att komma in i någon lite för snabbt.
Vad man glömmer bort lite grann tror jag när man kanske går på skolan är ju att polisyrket är ju faktiskt bara, eller, citattecken, bara ett yrke, och det blir verkligen ett yrke att åka till jobbet, även om man har kvar det här spännande att idag vet vi inte vad som händer. Men du är ändå på jobbet, och det är liksom, och det är viktigt att kanske känna till det.
Alltså utbildningen är ju en sak, men den blir ju ingenting om du inte jobbar med strukturerna. Så du kan ju utbilda och man kan ju föreläsa om det hur mycket som helst, men du måste ju in i organisationen och faktiskt jobba aktivt med det där. Och med rutinerna. Så är det väl kanske det förändringsarbetet som är svårjobbat, kan jag tänka mig. Speciellt på de mindre stationerna. Jag tror att i de lite större städerna så är det ju en helt annan, upplever jag i alla fall, en helt... det är ju ett helt annat flow av folk. Det är många, alltså fler yngre, fler byts ut, och att de som jobbar i tjänst vill nog verkligen vara där, och att det kanske är lite mer de här små.
Jag tror att det är ganska lika. Jag tror det. Men jag vet inte, jag har aldrig jobbat på någon mindre ort så heller, men man har jobbat till lite... Jo, jag har jobbat i och för sig i Nackapolisen, var ju lite mindre distrikt och sådär. Innan vi kommer fram till att du tar ett beslut att kanske inte längre jobba som polis, så tänkte jag att du skulle få berätta om ett ärende som du kanske tänker på ibland, eller som påverkade dig lite, eller som du reagerade på eller något sånt där. Har du något sånt som poppar upp?
Ja, jag har många. Ja. Men jag har väl särskilt ett där jag... blev ganska tidigt i min poliskarriär skickad på ett ärende som kanske inte var riktigt bra. Jag jobbade den dagen, så jobbade jag själv, vilket man inte, det är inte vanligt att man jobbar själv. Det gör man väl som hundförare eller som jag fick, jag hoppade in som flygpolis. Vi har en liten flygplats i Ängelholm, och då har vi också flygpolis som ska kolla pass på utländska flyg och så som kommer. Och det är en ganska, eller det är en, du åker inte på de här 1-2 ärendena som du får av LC liksom, utan att jag fick ett ärende i alla fall, jag var själv, och det är ett eventuellt mord.
Okej.
Får jag det som. Och då säger jag, fast, och du måste söka av lägenheten innan ambulansen kan gå in.
Får du det här över polisradion eller får du över telefon?
Över polisradion.
Ja, okej. Okay.
men de har riktat särskilt på mig då.
Mm.
Och så säger jag, ja men det måste bli ett fel för att jag jobbar som flygpolis idag och då tar du ju inte den typen av ärenden.
Visste de om att du var själv? Påpekade du att du var själv?
Ja, och det sa jag också, alltså jag är själv. Ja, nej men du måste ta det för det finns ingen annan i närheten. Okej, tänker jag. Och som ung i tjänst och som tjej så känner man väl kanske att jag måste ta det. Jag kan liksom inte säga emot. Jag får åka på det här. Jag måste visa att jag klarar av mitt arbete som polis. Och,
hur länge hade du varit färdig som polis här då?
Inte särskilt länge. Kanske ett år.
Men du är väldigt ny.
Ja, men jag är ny. Jag är ny.
Så orden är alltså, åk till en adress. Det är ett misstänkt mord.
Mm.
Och sök av
lägenheten.
Ja, och
så
varför?
Att det inte är några kvar där. Som, så att ambulansen sen kan gå in och jobba.
Okej.
Mm.
Vad snurrar runt i ditt huvud när du får det här jobbet?
Jo, men framförallt så tänker jag så att jag inte vill gå in där själv. Och så tänker jag, hur långt ifrån är närmsta patrull att tillgå om det skulle skita sig? Vem kan snabbast vara på plats? Så jag riktar upp igen och frågar, finns det någon patrull ni kan skicka? Så kanske vi kan gå in tillsammans eller om jag kan vänta in dem eller vänta till de är lite närmare. Mm. Nej, men det går inte för de är låsta på trafikolycka om det var i Landskrona. Och det är ganska långt bort. Så då kan de ju vara hos mig på en kvart
om de verkligen
ligger på.
Ja, just det.
Och det kändes ju inte bättre. Så jag var ju djupt ner i den här konen när jag skulle gå in.
Fanns det inte en tanke då, Cesar? Vet ni, jag är själv... det är inte läge att jag ska gå in här och söka av. Vi måste vara två. Tänkte du tanken?
Ja, och det sa jag också. Mm. Men jag hörde en viss irritation. Och det var väl där jag kände att jag kanske borde göra detta själv. Så jag visste inte riktigt. Jag hade inte så mycket på fötter och jag var inte så modig att säga nej. Jag vill inte detta. Det hade jag gjort några år senare om jag hade kommit i samma situation. Men jag vågade inte det då. Utan jag, men det här, nu kör jag. Och så kommer jag dit och jag ser de här två ambulanserna tittar på mig. Ska du gå in där? Och jag,
vad hade du för uppgifter? Visste du någonting mer? Hade du någon backstory på, kring
den
här
lägenheten? Jag visste att det låg en person. Jag visste att det låg en person där inne, en kvinna. Det hade jag fått.
Okay.
Och dörren stod på glänt när jag kom.
Okay.
Och jag börjar.
Vad gör du
söka
där då?
Jag drar mitt vapen.
Ah.
Så jag drar vapnet och kommer ihåg hur jag skakade i handen liksom, när jag skulle försöka få sikte då, liksom, att jag skakade jättemycket. Jag var jätte...
Men du sökte av som du hade lärt dig liksom, på polisskolan?
Ja,
och...
man tittade runt hörn lite snabbt och så innan man gick vidare. Och, så att man inte hade någon bakom sig sen när man hade gått.
Som klassisk sån filmscens avsök. Liksom. Kommer du ihåg om du liksom, höjde du beredskapen så du hade en kula i loppet? Eller?
Det gjorde jag.
Ja, du var ändå liksom verkligen så beredd man kan
och
vara.
Och det är ju också en grej som jag har funderat mycket på efter just det. Men i alla fall, jag kommer in, det är ingen där. Nej. Men jag kommer in, jag ser den här kvinnan ligger halvt i sängen, halvt på golvet. Hon har dragit ner en lampa och det är jättestökigt.
Uh-huh.
Och hon är sargad över hela, hon blöder och hon är... hårt åtgången över kroppen. Det har hänt någonting.
Okay.
Definitivt. Så det var ju också... och sen i efterhand, det var inte så att det var något om mord, utan det är så att hon har själv dött och sen har hon katter som har då rivit och bitit på henne. Så att det såg riktigt illa ut.
Jag förstår.
Men innan det förstod ju inte jag först. Så då är det ju, tror man ju att det är en brottsplats och då ska man ju... inte röja några spår utan påbörja det arbetet.
Just det.
Och då var jag ju ganska skakis.
Ja,
och kände att jag visste inte riktigt var jag skulle börja och så skulle man gå ut till ambulanspersonalen och tog tid innan det kom en patrull på plats och hjälpte till. I det här, alltså i efterhand så har jag ju verkligen tänkt på det att om det skulle vara kvar någon i lägenheten, då hade jag ju fått använda kanske mer våld. Jag kanske hade fått använda mitt vapen som inte hade behövt om jag hade haft en kollega med mig.
Just
det. Och i en rättsprocess längre fram om det skulle hänt någonting så har man ju en backup med ett stöd från en kollega.
Just det.
Och så skulle jag stått där själv och mitt ord mot. Det känns inte heller, det känns inte bra. Det blev, nu blev det ju utfallet bra. Och det gick ju väl och så. Mm. Men hade det hänt någonting så hade det varit...
Var pulsen, var det en nivå som efter ett 400 meters lopp?
Ja, det kan man jämföra med. Ja, jag hade hög puls. Och framförallt så gjorde jag ju inget bra jobb.
Nej.
Och det är ju också det man tänker att... Ja, det kanske hade varit så att jag hade sagt att jag skulle åkt på det om jag var själv några år framåt för att jag har erfarenheten, jag känner mig trygg i när jag ska backa hem och allt det där. Men jag gjorde ju inte det då, jag hade ju inte varit med om så mycket. Och bara det här med att se en död människa, bara den grejen är ju stor i början.
Bara det kan vara skönt att vara två, alltså bolla upp sådana grejer.
Ja, men precis. Så ha någon att prata med. Hur gjorde vi? Man kan ju göra saker bättre. Det är ju en jättestor del av polisarbetet är ju faktiskt samtalet med din kollega. Och det är ju också det här som sker innan man åker på. Du får ett ärende och då börjar du ju direkt med din kollega. Prata om tänkbara scenarier, hur ska vi göra? Mm. Man tänker lite strategi. Och där satt jag ju med mig själv och bara... Jag vill inte.
Och då kanske man nästan låser sig också. Liksom.
Ja, precis. Så det var ju inte bra.
Men du sa också innan här att om du kanske några år senare hade fått det här så hade du kunnat liksom stå på och säga så här, men vänta, det här det är inte lämpligt. Men nu blev det inte så.
Nej, och det är väl det jag liksom reflekterar när man kommer ut som ung polis. Nu pratar jag ju för mig själv såklart, utgår från mig själv. Men jag var nog för ung att komma ut då eftersom jag inte vågade säga nej.
Just det.
Så hade man gett mig några år till så hade jag nog varit tryggare i det.
Nej, jag förstår. Ja, en väldigt, väldigt, väldigt intressant historia som säkert sitter kvar i dig av den anledningen också. Jag tänker mig att man känner sig utsatt och rädd och just det här att inte kunna säga, och du nämnde också att du säger men nu är jag ny, jag är tjej, ska jag säga så här, men hon åkte inte för hon var för rädd, det är klart jag ska göra jobbet som vilken annan polis som helst. För annars är det ju verkligen, det är ju kutym att man är två. I Sverige jobbar vi ju alltid två eller fler egentligen, utom i väldigt, som du sa, hundförare jobbar ju med, men de har ju sin hund som med sig hela tiden.
Ja, och då är man också, alltså, då har du en utbildning i ryggen i att jobba själv på det sättet.
Just det. Ja, men sen så gick åren och du lämnade polisen.
Ja, precis.
Vad hände där? Blev du less på själva yrket eller dök det upp någonting som lockade mer?
Ja, precis det senaste. Jag jobbade ju några år där i yttre tjänst. Sen var jag mammaledig vid två tillfällen och fick en jättefin tjänst på familjevåld i Helsingborg, familjevåldsroten, som utredare där. Och trivdes väldigt bra. Fantastiska kollegor och fantastisk chef. Men sen var det väl ändå det här att jag kände att jag hade blivit lite... lite lat, lite bitter, låter hårt. Men jag var lite missnöjd med att jag inte fick de utbildningarna jag ville, att jag inte fick den utvecklingsmöjligheten som jag ville ha. Ja, och då kände jag väl att då är man ju inte schysst mot arbetsgivaren heller. Man har ju ett ansvar och jag vägrade hamna där som jag kände att många kollegor hamnat. Att man pratar väldigt illa om sin situation utan att göra någonting åt den.
Just det. Det är intressant. Du säger så här, men jag hade blivit lite lat. Och jag kan känna igen lite grann i slutet på min yrkeskarriär som polis. Så kände jag också att jag inte gjorde det jobbet som jag gjort tidigare. Och ibland så är det så att du får rätta mig om fel, men det finns liksom det finns ett utrymme ibland att vara lat som godkänns.
Ja.
Och det hade jag irriterat mig väldigt mycket på innan, att jag såg att jag kanske någon utredare satt och läste DN liksom, på förmiddagen, och sen skickade man iväg någon så här kallelse till ett förhör, och sen var det lunch, och sen ja, det gick sin gilla gång och så här. Och det var jag väldigt irriterad på, att det fanns det här utrymmet av att låta. Känner du igen lite vad jag menar då?
Ja, absolut. Man fikar lite längre. Man... Jo, absolut. Det var ju det som hände lite också. Att jag kände att jag blev inte mitt bästa jag. Alltså, jag är ju väldigt driven. Jag är väldigt framåt. Jag vill att saker ska hända. Jag tycker om att jobba framförallt. Mm. Så dels då i kombination med att jag inte kände att det riktigt tillgodosåg, så var det också mitt eget fel att jag hade hamnat där. Och då kände jag att nej, nu får jag faktiskt, nu är jag skyldig att göra någonting annat för alla.
Kände du att det var för alla, du säger du är skyldig för alla, men också kanske gentemot dig själv?
Ja, alltså jag är för ung för att hamna där. Definitivt. Och om det krävs att jag går ifrån polisen och kommer tillbaka, eller att jag går ifrån polisen och tar med mig all den erfarenhet som jag fått därifrån, oavsett vad, så var det till en förändring. Och jag vågade nog ta det steget. Jag var ju mammaledig och jag kom i kontakt med min nuvarande chef, och han skapade möjligheten för mig att komma över till hans företag där jag jobbar idag.
Och vad han gör är också, du idag då?
Idag jobbar jag Säker Kompetens, ett företag som jobbar framförallt med utbildningar inom säkerhet.
Okej. Så du har fått mer... du har tagit mer kompetens från polisen som du kan använda i din nya tjänst då?
Definitivt, och det är det som är så häftigt, att nu får jag jobba proaktivt istället, alltså förebyggande i organisationer, på arbetsplatser, med att säkra och trygga medarbetare på olika sätt. Så att, det är jättehäftigt att kunna tillgodose sin poliserfarenhet på det sättet nu. För jag brinner ju väldigt mycket för det arbetet, och i många av utbildningarna så har vi med polis fortfarande, och jag är fortfarande nära kontakt med kollegor och så det känns jätteroligt. Men steget blev mer möjligt när man redan under mammaledigheten var ifrån polisen. Hade jag suttit med kollegorna på familjeval, så hade det inte varit lika lätt
att ta det steget. Du hade liksom ett glapp där, du låg i någon form av liksom mellanland där då.
Ja, precis.
Så du menar att det kanske hade varit lite svårare om du hade suttit på din utredningsstol där och haft pågående ärenden och sånt?
Ja, det tror jag hade varit svårt. För det var ju ändå någonting jag ville göra där, och det är klart att jag kan sakna det idag, och man saknar mycket det här med kollegor och polis är ju en identitet som inte försvinner. Så det var ju väldigt konstigt att lämna in brickan. Jag höll ju på det rätt länge.
Jag fick något brev så här, och kommer du inte att lämna tillbaka din bricka nu, så kommer vi hämta både dig och brickan. Men då jag sa det till någon, till slut så åkte jag in med den där brickan då, min bricka. Så det var med lite sorg, för det var det var liksom att man gav en bit av sig själv liksom, och den här identiteten som polis. Men då var det någon som sa, va? Varför gjorde du inte som alla andra, anmälde att du hade tappat den?
Precis. Det var ju några som sa till mig också, men jag hade ju nog inte vågat.
Nej, men så det är väl någon som har mitt nummer där ute nu då. Ni får, men det sägs ju så här lite grann, once a cop, always a cop, lite grann så. Och, kan du känna när du läser tidningar och läser om olika ärenden som kanske kommer upp i media, så att du har fortfarande den här poliskänslan i dig?
Ja, absolut. Och man kan ju sakna det jättemycket. Och framförallt så har jag väl det här kritiska tänkandet till media kan måla upp ett ärende. Man kommer ihåg när man varit på ett ärende och läste om det i tidningen nästa dag, så undrar man, va? Var det ärendet jag var på? Det var ju liksom något helt annat.
Just det.
Och när man målar upp det till polisens nackdel, så har man ju en annan grundförståelse.
Just det.
Och man vet ju att det är många kollegor, de flesta gör ju alltid sitt allra bästa, och det är så extremt mycket kompetens inom polisen att man hjärtat slår ju ganska hårt för dem. Så det är klart att man Ja, det läser man ju noga de ärendena som kommer.
Men du sa det du saknar, det är kollegorna alltså som du saknar mest.
Ja. Ja, men stämningen och det här snacket i bilen eller spellistan på nattpassen, liksom det här varma känslan i bilen. Det var svinkallt ute och man liksom kör i natten och lyssnar på Firestone eller någon sån låt och bara gött. Det kan jag sakna.
Ja. Så det finns en liten sån, det bor en liten, det bor kvar en liten snutromantiker i dig.
Ja. Och nu kommer man ju bara ihåg det bra.
Ja, så är det ju.
Och så får det väl vara, tänker jag.
Så är det väl inte alltid bara med yrken. Att man ibland bara kommer ihåg det bra om man har glömt bort det som kanske var slitigt. När man gick ur bilen den där kalla nätterna också var väl inte lika nice kanske.
Precis, när man lyssnade om någon annan tog ärendet än att man skulle åka på det själv.
Just det.
Det är klart. Och hur trött man var när man vaknade efter ett nattpass och den här konstanta bakfyllekänslan som man hade liksom efter dem och att man aldrig kom ikapp.
Just. Vrida på dygnet.
Ja,
och
precis.
Ångrar du att du slutade jobba som polis?
Nej, det gör jag inte. Jag trivs ju väldigt, väldigt bra. Där är jag då.
Ångrar du att du sökte till polisen?
Nej, det gör jag ju verkligen inte heller. Det är ju det bästa jag har gjort för mig själv. Jag tror att det har breddat mig som människa och jag har ju hittat ämnen som jag brinner för väldigt mycket. Så att, nej, det är det bästa jag har gjort för mig själv.
Spännande. Då blev du, hur länge var du inom polisen då? Du gick
7,5 år.
7,5 år. Ja, och du, när jag ställer frågan om ärenden som liksom hade berört dig, så jag har många och man hinner ju många. Det blir ju mycket. Och jag kommer när vi pratade Ängelholm lite så skämtade du lite och sa så här, men ett tag kallade de mig för liekvinnan för jag åkte på så mycket dödsfall.
Ja, så var det verkligen. Alltså, en period så fick jag dödsfall nästan varje arbetspass, så det blev komiskt till slut. Och så var det att vid något tillfälle så bytte jag pass med en kollega och då kom hon på ett dödsfall. Så då vill man inte byta pass med mig, för då kommer man på det. Det var väldigt mycket under en period.
Mm.
Sen är ju inte kanske dödsfallen som är de jobbigaste ärendena alltid.
Nej.
Utan att det är andra ärenden som är sätter sig mer. Eller
just det. Det är oftast när det är levande människor med som det blir mer emotionellt ändå.
Ja, precis.
För det finns väl en rädsla hos många just det här faktiskt att se kanske en död människa och möta döden och så, men det är ju inte så konstigt och framförallt är det ju väldigt, väldigt naturligt. Alltså, vi kommer ju alla att dö så att det är ett, på något sätt ett naturligt stadie av ett människoliv liksom, att det är där det slutar.
Ja, men framförallt i Sverige ska jag vilja säga att döden inte är naturligt för oss, för att vi har ju inte det här att vi har äldre boende hemma hos oss. Nej. Vi har inte det i kulturen att man kanske har den avlidne så att man har ceremoni kring den, utan att det är locket på så får man inte se. I andra kulturer så är ju döden lika naturligt som att du föds. Så jag skulle väl vilja säga att i Sverige är det inte naturligt. Därför så blir det också något man inte riktigt vill ta på. Man tycker att det är det värsta.
Just det.
Men det, och det är ju många som har sagt när man säger då som polis att men man blir ju van vid att se. Och då säger man, ja, men då är det inte bra. För att då har det gått för långt. Men jag menar nog på att man inser att det vi kommer alla dit. Mm. Sen finns det omständigheter som gör det obehagligt och så vidare. Men nej, det är inte de ärendena som är de värsta. Nej. Det tycker jag inte.
Nej, men det är sant när du säger det. Vi har en väldigt, vi försöker dölja, det är som att vi försöker dölja det här då som väntar oss i framtiden med att lägga locket på var ett bra uttryck, men det är ju lite så. Man tittar bara, det behöver bara titta lite mer söderut i Europa så ser man ju på det på ett helt annat sätt. Hur vi tar hand om våra äldre och så vidare och så vidare. Att man inte bara kastar in dem på ett hem så fort de börjar bli lite äldre.
Precis.
Men för att lämna döden då. Men så brukar jag alltid runda av med och prata om något som är lite mer underhållande än döden, och det är film och tv och sådär, och där poliser är inblandade. Tittar du på polisserier eller polisfilmer?
Nej, jag gör ju inte det. Nej, och det är väl lite det där att man inte tycker att det är riktigt verkligt. Jag har väl lite svårt att bortse från det.
Mm.
Faktiskt också när jag läser.
Okej, ja.
Jag har väl någon, Katarina Wenstam tycker jag är fantastisk i sina böcker, för hon belyser ju mycket aktuella
ämnen
där hon känns extremt påläst på åklagaryrket, journalist och hur det är att jobba som utredare inom polisen. Så det känns ju mer, nu vet jag inte hur det är att jobba som journalist, men jag har ju rätt så bra insikt som i åklagarens arbete och utredarnas arbete.
Just det.
Så det känns trovärdigt. Därför så tycker jag väldigt mycket om hennes böcker.
Just det, Katarina Wenstam hade jag ju förmånen att jobba med. Vi var ju programledare för Nya Efterlyst, som det hette, tillsammans. Mm. Och som du säger, mycket just sexualbrott är ju väldigt, väldigt påläst.
Mm.
Och tog upp en del väldigt udda fall som vi faktiskt pratade om. Till exempel var det en kille som blev utfall i ett svenskt ärende där han hävdade att han var oskyldig till våldtäkt eftersom han sov när han låg med den här tjejen. Blev faktiskt friad. Så att det skulle tydligen finnas någon form av sjukdom eller då när man kan sova och göra saker.
Okay.
Sen om det var det i det här fallet, det ska vi låta vara osagt. Men okej, så istället för att rekommendera en serie eller en film så rekommenderar du en bok. Är det någon speciell bok av Katarina Wenstam du skulle vilja...
Nej, läs alla.
Läs alla.
Nej, men det är ju aktuella ämnen som är bra, viktiga. Och lyssna på sommarpratet också. Fantastiskt bra. Mm.
Ja, det blir en shoutout helt enkelt för Katarina Wenstam. Ja, men det var väl ett jättebra sätt att avrunda med lite bra litteratur som ligger i tiden också, som hennes böcker gör just nu.
Mm.
Då säger jag bara, jag bugar och bockar, och stort tack Cissi för att du ville komma och vara gäst i Slutsnack.
Tack så mycket, tack för att du fick komma.
Det var det lilla. Jag tackar och bockar för att du har lyssnat på ytterligare ett avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Jag finns på våra sociala medier, och där finns även Snutsnack som har en egen sida på Facebook. Gå gärna in och likea den, så kanske vi hörs där också. Ha en fantastisk vecka, så hörs vi i nästa.